Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Brottsofferperspektiv-podden med mig, Carina Höglund. Idag har jag åkt till Gävle för att träffa Linda som är anstaltschef på... Det var både häkte och anstalt här. Så ska hon försöka att ge oss lite mera information om hur det fungerar utifrån ett brottsofferperspektiv. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit, Linda.
Ja, tack själv. Det här är oerhört spännande. En helt ny situation att ställa sig inför. Jag får göra mitt bästa.
Det är ju mycket liksom så här när man är brottsoffer. Så här som, alltså, många tänker väl inte att vi ska bry oss så mycket kanske i hur det är med kriminalvården och så. Men det blir ju en del frågetecken eftersom man blir ju berörd eftersom ofta då som brottsoffer så sitter det någon som har gjort det här i häktet först och sen på anstalt. Jag tänkte vi skulle börja med att fråga om det här med liksom, vad är en anstalt och de olika anstaltsklasserna och så. Och sen kanske gå över lite grann och prata vad det finns för olika permissioner.
Mm, det kan vi absolut göra.
Så har du lust att börja med det här med
lite placering och varför man hamnar där man hamnar så att säga när man väl är dömd sen då?
Ja.
För döms du till fängelse då är det kriminalvården som bestämmer vilket fängelse du ska sitta på. Och har man då ett långt straff, alltså 4 år eller mer, vi pratar om riktigt grova brotten, så passerar man först våra riksmottagningar. Och för män är det Kumla och för kvinnorna finns den på Hinseberg. Och där läggs då grunden för hur din kommande verkställighet kommer att se ut. Och då ingår ju bland annat ett underlag sen som man fattar beslut om vart du ska vara placerad någonstans. Och vi har ju 3 säkerhetsnivåer. Den högsta är klass 1 och sen kommer vi som är klass 2. Och du är på en klass 2-anstalt idag, Carina. Och så de som är öppnare då kallas för klass 3. Så man kan säga ju högre upp du kommer desto högre säkerhet är det. Det är då vi har mer fysisk teknisk säkerhet, vi har mer personal till exempel på klass 1-anstalterna. Och klass 3-anstalterna skulle du kunna ta en bil igenom vissa och köra förbi utan att ha förstått att du åkte förbi en anstalt. Så öppet kan det vara på en klass 3.
Så nu var jag på en klass 2?
Nu är du på en klass 2, näst högsta säkerhetsklass då, eller näst lägsta, beroende på hur man ser
det. Ja, men det var ju ändå lite pyssel när jag skulle in här. Det var noga med att kolla vem jag var och jag fick lämna legitimationen och den har de kvar och så. Så att det känns ju tryggt.
Här har vi ju staketen då, som är dubbla och vi har flera grindar och passager innan du kommer in. Så det inte ska vara en dörr att springa ut igenom om man skulle vilja springa ut härifrån. Utan lite krångligare i säkerhet, men det är inte krav på mur till exempel då. Det har vi på klass 1. Men det finns klass 2 som har mur och då får de ha det. Men vi bygger inte så om vi skulle bygga nytt idag.
Vem är det som hamnar var då? Får jag fråga först, vad säger man? Jag säger så ofta brottsling, men heter det något annat?
Och så säger vi ju intagen till vardags när de är här. En intagen som sitter här eller en intagen som sitter där. Eller klient också. Klient går också bra. Så säger man till exempel inom frivården. Frivården har ju störst antal klienter, alltså flest dömda som de jobbar med.
Så klient egentligen?
Klient går alldeles utmärkt då. Ja, man tittar på en rad olika saker när man ska bestämma vilken säkerhetsklass en person ska placeras i. Det finns en grundregel och det är att du får inte sitta i högre säkerhetsklass än vad som är nödvändigt. Du ska inte sitta mer inlåst än du behöver helt enkelt. Utan man börjar med riskerna. Vad finns det för risker kring den här dömde klienten? Tillhör han ett kriminellt nätverk eller gäng? Har han verkställt tidigare? Hur har de verkställigheterna fallit ut? Det kan vara en person som har gjort sig skyldig till våld mot tjänstemän under tidigare placeringar till exempel. Finns det narkotika inblandat här? Man gör en ganska stor kartläggning först då kring riskerna. Och de avgör ju då vilka anstalter som kan bli möjliga. Ska man sitta på en klass 1 till exempel så finns det ju inte så jättemånga anstalter att välja på. Och där har man också olika uppdrag sen. Sen börjar vi titta på behov. Men vi börjar med riskerna. Och är man då till exempel med i något kriminellt organiserat gäng, så finns det vissa avdelningar som passar för vissa och andra avdelningar som passar för andra. Så att vi inte får oroligheter och nya brott under våra tak, så att säga. Så måste vi försöka placera så klokt vi kan utifrån det vi vet. Och sen tittar vi på behoven. Vad har den här klienten eller kommande intagen? Vad har den för behov? Vad behöver den här personen jobba med för att inte återfalla i brott? Och det styr sen slutligen. Vi har ju också ett väldigt ansträngt platsläge idag. Så det är inte riktigt så att det är inget smörgåsbord man kan välja på. Man kan få önska som intagen. Alltså när man har blivit dömd så blir man tillfrågad om man själv har något önskemål om vart man vill sitta.
Så det har ingenting med liksom vilket brott du har begått?
Jo, det kan det också ha. Därför vi kan inte ha sexualbrottsdömda blandade med klienter som är dömda för andra brott till exempel. Det vet vi. Då blir det nya incidenter under våra tak. Mm. Det är samma med relationsvåldsdömda. Det blir nya incidenter under våra tak. Och vi ska ju förhindra brott, så det går inte. De har sina egna avdelningar. Ungdomar ska i största möjligaste mån få sitta på ungdomsanstalter också.
Så det finns rena ungdomsanstalter?
Ja, det finns det. Sen är de platserna begränsade, så att vi har ungdomar på lite andra ställen också idag. Men man placerar dem så klokt vi kan då, så vi inte sätter dem på ställen där man kan bli rekryterad in i nya gäng eller bli influerad på ett skadligt sätt.
Vad heter, finns det någon tanke runt tänker brottsoffren och hur man placerar? Om man bryr sig i att de kanske känns som att de, om de är i sin stad eller att det blir för oroligt för brottsoffren?
Inte under själva inte precis när vi bestämmer vilken anstalt du ska sitta på, så är inte det en av parametrarna, utan där är det säkerhetsfrågan som kommer först och sen behoven. Som anhörig eller brottsoffer så ser du inte klienten när han sitter inne. Jag tänker att det kan vara så tankarna går där. För skulle vi ha den parametern med också, så skulle det bli ännu svårare. Man kan lyfta in många olika aspekter som man tycker är viktiga kring vart en klient ska sitta någonstans då. Det finns ju andra aspekter också. En intagen har ju själv familj och sådär. Förr så hade vi lokalanstalter. Då var ett av kraven att man skulle försöka placera så nära som möjligt klientens anhöriga familj. Då hamnar man ju ofta nära brottsoffer också. Så jobbar vi inte längre då.
Nej, jag förstår problemet, men jag vet ju, jag träffar ju många brottsoffer då. Nu är det ju de här grövre brotten jag oftast träffar då. Och där är man ju jätteorolig, även om det kanske inte är en, alltså det kanske inte är en befogad oro, för att det är så säkert. Men oron är ju, blir ju betydligt större ju närmare de är. Och det är väl någonting så här som jag försöker att berätta om lite grann i alla fall.
Ja, absolut. Men, det kan jag absolut förstå. Att man blir påmind också om man nu skulle bo i Kumla. Så blir man utsatt för ett grovt brott och så döms den förövaren till väldigt långt straff. Då vet man att den kommer i alla fall att börja sin bana på anstalten Kumla. För så ser det ut då.
Ja.
Alltså man kan också under straffets gång då klassas upp och klassas ner. Och det handlar ju om att vi hela tiden tittar på, man omprövar ju de olika riskerna kring klienten. Ska du sitta ett väldigt långt fängelsestraff och så sköter du dig väldigt bra, säger vi. Vilket de flesta faktiskt gör. Och de kanske deltar i olika behandlingsprogram och de visar en genuin insikt kring vad de har ställt till med och vad de faktiskt behöver jobba med för att inte återfalla i brott. Då kan man ju så småningom också få klassas ner i stegen. Det är inte så bra att tänka sig att man ska mucka ifrån Kumla, om jag säger så. Utan vi försöker lägga upp en planering. Alla intagna har en egen verkställighetsplanering, vad de ska göra under sin verkställighet, som vi utvärderar också. Är man sedan livstidsdömd och vill ha sitt strafftidsprövat, eller man får sådana här särskilda villkor som de här som får riktigt långa straff, där särskilda villkor anger till exempel när du kan få gå på permission eller om du får åka på utsluss och sådär. Det kan man ju ansöka om att få omprövat, men då måste man ju också visa framfötterna under sin verkställighet och visa att man verkligen förstått vad man har ställt till med och jobbat med för att det inte ska hända igen.
Det där är ju jätteintressant för mig, för jag vet faktiskt ingenting. Jag är ju då mamma till Engla som blev mördad 2008, och mördaren, han har ju livstidsstraff, Och det här hör jag många anhöriga har frågat mig om, även i podden. Så jag har sagt att jag ska försöka ta reda på det. Men kan alltså en person med livstidsstraff som inte har fått omvandlat, kan de få egna permissioner?
Egna permissioner för livstidsdömda har vi ett minimum på att de ska avtjäna 4,5 år först.
Hjälp, det lät ju jättelite.
Ja, det kan man tycka. Och jag skulle säga att det skulle vara få som får gå ut på den riktpunkten. Det är en riktpunkt helt enkelt. Du kan ju inte söka om att få tidsbestämt förrän efter 10 år. Och egentligen när du har tidsbestämt, det är då vi också kan tala om hur kommande permissioner eventuellt kan komma att se ut. Så det dröjer många, många år innan den som har fått ett livstidsstraff är ute på några permissioner. Och framförallt inte på egen hand. Det tar väldigt lång tid. Om jag ska förklara enkelt.
Ja, men det är jättebra. Vi ska hålla oss enkelt. Och jag hade faktiskt inte en aning om att en livstidsdömd kunde få egna permissioner. Det var en anhörig som frågade mig häromdagen. För att hon är anhörig. Alltså en som har blivit bragd om livet då. Och personen sitter på livstid. Och hon sa till mig att nej, men han får, han har suttit 10 år nu. Han får egna permissioner. Jag bara, nej, men så kan det väl inte vara. Så det är tur att jag är ute och gör, tar reda på saker.
Absolut. Det är ju så att man ställer, när det gäller permissioner så finns det då. Om man inte är livstidsdömd, för då finns det ju ingen tidsaspekt. Mm. Men annars om man får 10 år till exempel. Då ska du ha suttit en fjärdedel av straffet innan den kan bli på tal om att du får gå ut på. Vad vi slarvigt säger permission. För det finns ju olika sorters permissioner, Carina. Man kan ju behöva permission för att faktiskt åka till sjukhuset för du får gallstensanfall. Det räknas också som en permission.
Jaha.
Men när du inte då är ute i egna permissioner, då tar ju vi med personal och åker in med klienten förstås och har en bevakning på en sån typ av permission. Det kan ju vara att en riktigt nära anhörig dör och du vill söka om att gå på permission. Då kan du också få göra det. Om vi bedömer att det är säkert nog. Och då bemannar man upp till exempel. Kollar in lokalen innan och sådär. Så att säkerheten väger tyngst.
Men om vi går tillbaka lite då till de här olika permissionerna. Då,
ja.
Och liksom tänker oss inte de här allra grövsta klienterna.
Mm.
Utan det här kanske mera när du har fått några års fängelse och så här.
Ja.
Vad finns det för olika permissioner?
Ja, men dels är det de som jag nämnde som kan handla om att du blir sjuk till exempel eller när anhörig dör eller du bara måste ut och utföra en slags syssla. Då får man söka om vad vi kallar som extra eller särskilda permissioner. Men gemene man när vi säger permissioner, då tror jag man tänker på de här när man börjar gå ut mer regelbundet. Har man då långa straff, då börjar vi alltid med att ha personal med och man börjar med bara några timmar först och vi kan ha olika många personal beroende på klientens situation och hur säkert det är helt enkelt. Så det handlar jätteviktigt för klienten att visa under sin resa att de vill och förstår och jobbar med sig själva. Så har du riktigt långa straff så blir det också en väldigt lång som visar i permissionsstegen. Det är inte så att vi går ut med 2 personal en dag och äter pizza och sen om 2 veckor kan han få gå ut själv. Så funkar det inte riktigt på de här som har långa straff utan då blir det lång permissionssteg. Det kan vara så att man går med personal i åratal innan det börjar ens bli tal om att gå själv.
Är det det som kallas för lufthållspermission då?
Nej, lufthållspermission är för den som inte får permission. Till exempel den här livstidsdömde som du pratade om. Men då vet vi att det är skadligt att sitta och titta in i de här anstaltsväggarna och murarna i många år. Du blir institutionsskadad. Därför finns det någonting som heter lufthållspermission. Och den är på max 4 timmar och då bemannar vi upp rejält. Och klienten är inte med och planerar och tycker och tänker så speciellt mycket. Utan det handlar om att minska skaderisken för att vara inlåst.
Vet du någonting om hur ofta man kan få en lufthållspermission? Jag vet ju att det är ju efter man har suttit 1 år.
Nej, 2.
2, är det
minst
det?
2.
Aha.
Minst 2.
Då visste jag fel.
Ja, och det är inte ens säkert att du får det. För vi kan bedöma att risken är för hög för att gå ut med dig, så då får du ingen lufthållspermission heller. Men vi strävar efter det.
Ja.
För vi vet att det är skadligt. Och
men är det flera gånger per år sedan? Eller är det...
Minst 9 månader ska förflyta emellan.
Ja.
Och nu pratar vi minimum, så det är inga rättigheter utan det är då man kan tidigast eventuellt få gå på en lufthållare.
De här andra permissionerna vi pratade om, liksom, finns det något så här, ja, men om du sitter så länge så först får du så här många dagar och sen får du längre, eller är det efter bara hur man sköter sig?
Nej, det finns ju då riktpunkt för permission och det är ju att en fjärdedel av straffet ska ha gått först och främst. Så döms du till 2 års fängelse så kan det inte bli aktuellt med några permissioner första halvåret i alla fall. Sen är det då en riktpunkt. Det betyder att det tidigast möjliga du kan söka om en permission. Det betyder inte alls att du har rätt att få någon permission. För det har ingen, och vi har alltid rätt att ändra våra beslut också. Då tittar vi på hur ser riskerna ut kring den här klienten. Vad är behovet av att gå ut på en permission? Hur har han skött sig under tiden han har suttit här? Vad behöver vi för grad av bevakning för att det här ska genomföras på ett säkert och bra sätt? Inför varje permission som sökan sitter man och gör de här övervägandena.
Men man kan väl inte komma ut utan att ha varit på permissioner?
I de allra värsta fall skulle det ju faktiskt kunna vara så att du beter dig så illa inne till exempel. Eller det finns sådana risker och hotbilder mot både personal och intagna som gör att det är så osäkert att gå ut att vi inte gör det helt enkelt. Men nu skulle vi prata om extremfall.
Ja.
Ingen som jag känner till på rak arm när vi inte har gjort så. Men det finns ju också, vi har ju intagna som är från andra länder som inte ska friges i Sverige. Och som det finns stora risker kring att gå ut med.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att det kan vara en sån kategori som inte kommer ut helt enkelt på några permissioner.
Om man då tittar lite på det här brottsofferperspektivet då. Hur meddelar man om permissioner till dem och vad får de veta liksom?
Vem som är att betrakta som ett brottsoffer, det får vi läsa ut i domar och åtal. Så det sitter vi och börjar med när man kommer till anstalten, det första man gör. Så börjar vi titta i papprena, vilka är det att betrakta som målsäganden för den här klienten? Det är aktuell dom som gäller. Så om klienten muckar och sen om ett halvår begår nya andra typer av brott, då räknas inte du som brottsoffer längre. Då kommer inte du att få den informationen. Utan man tittar i aktuell dom. Och sen går det ut en förfrågan till den då som räknas som brottsoffer. Det gör vi brevledes först. Där vi frågar lite grann hur man vill bli kontaktad och vad man vill veta för någonting. Och så finns det då några punkter man har rätt att veta. Till exempel det här med permissioner och om klienten flyttar och byter anstalt och om klienten kommer att bli aktuell för någon frigivningsförberedande åtgärd. Alltså någon utsluss till exempel i slutet på ett långt straff. Då har man rätt att få veta det också. Och när man friges.
Jag kan ju berätta att i vår familj så är vi ju tre stycken då som räknas som brottsoffer. Själv har jag vilja att de ringer. Och de andra två de vill ha brev.
Ja. Det går till och med att få via fax om man tycker att det skulle vara bra.
Ja.
Men det vi ofta kan stöta på så där, det är ju att i alla fall under långa verkställigheter att det till slut kan vara svårt att få tag på brottsoffren som ska ha den här informationen också. Så det är viktigt att om man fortfarande vill ha informationen, om man flyttar till exempel, att man meddelar det till anstalten där den här personen sitter. Så att vi har aktuella uppgifter. Och inte att man har meddelat att man vill ha via telefon och så helt plötsligt så byter du telefonnummer. Då blir det krångligt och det kan bli fördröjningar i när du kan få din information.
Det har du ju rätt i, det har jag inte ens tänkt på.
Det tänker jag är viktigt. Uppdatera oss för vi får inte kartlägga dig, om jag säger så. Vi får inte kartlägga om du flyttar någonstans. Och sådär.
Finns det någon så här liksom, i början då, som när man är brottsoffer, man får ju det här pappret då och så får man... Ja, förhoppningsvis får man ju den här informationen då som man ska ha rätt till.
Mm.
Men finns det någon så här att man berättar kring, jag menar, hur ser anstalten ut och vad är det för, ja, vad kan man förvänta sig?
Att det skulle gå ut någon informationsfolder menar du om själva stället och sådär? Mm. Nej, det har vi ju inte, men vi har ju ett väldigt bra krimnet som du kan läsa på rätt så bra på. Mm. Alltså på våra, inte krimnet utan kriminalvarden.se kan du ju läsa väldigt mycket om vad gör de på dagarna, tjänar de pengar, vad får de göra det här, har de tv på rummet. Det finns jättemycket bra svar på vanliga frågor där också.
Mm. Men det är ju jättebra att ni som lyssnar nu vet att ni kan gå in på den sidan. Säg det igen så det kommer...
Kriminalvarden.se.
Ja. För att jag vet ju hur mycket ångest många sitter med runt sånt här. Det blir ju mycket hjärnspöken när man är brottsoffer.
Jag tycker också att man kan ringa och fråga. Det vi inte får svara på är ju hur det är i enskilda fall kring en viss klient och sådär. För vi har tystnadsplikt och sekretess. Så det kan vi inte göra. Men allmänna frågor kan vi absolut svara på. Skulle du vara nyfiken på vad de gör här på dagarna så kan jag svara på det till exempel.
Mm. Ja, det är nog i alla fall... Jag skulle nog tycka att... staten borde ha ett större ansvar mot brottsoffren när det gäller sånt här. Kanske ha någon del inom kriminalvården som tog hand om brottsoffren lite mer.
Mm.
Men Så är det inte just nu.
Ja, jag kan förstå att det känns tyst i andra änden om jag säger så.
Mm.
Vi håller på att jobba fram någon form av informationscentral så att man snabbt ska kunna få mer allmängiltig information som jag berättar för dig nu då, som inte knutet till en särskild person. Men för den nyfikna, vart ringer man? Vart kan man ställa sina frågor någonstans? Så det jobbar vi på att ta fram en enklare väg in.
Jag, eftersom vårt fall är så pass medialt, så får ju jag mycket information från media. Det är ju mycket som är offentligt också som händer hos er, som media får tag på.
Ja.
Och så jag får ju veta mycket liksom hur mördaren har reagerat och såna saker. Och för mig kan det faktiskt vara lite viktigt, men det kanske inte är duggviktigt för andra. Det är nog väldigt olika. Det går ju att få mycket material också.
Ja, vi är ju en myndighet, så till exempel alla våra beslut är ju faktiskt offentliga.
Så, och det är därför media vet så pass mycket mer än vi brottsoffer. För de ringer ju oftast mig och vet en massa saker som jag inte har en aning om.
Ja, de har ju särskilda intressen för vissa intagna i vårt land. Så när det gäller permissioner, då är brottsofferperspektivet ett av de saker vi tittar på. Alltså vart vill den här personen, när han sen börjar få gå på sina egna om jag säger så. Mm. Oavsett om det är med personal eller när man kan få gå på egen hand. Då tittar vi bland annat på vart vi har brottsoffer någonstans. Så att det inte är så att du, om man vill gå ut och handla kläder på sin permission och fika lite och sådär. Vilket kan vara vanliga sysslor man vill göra då. Då behöver man ju inte göra det i den stad där brottsoffren finns. Utan då kan vi ju väl ta bilen och köra åt ett annat håll. Så det gör vi faktiskt. Där är brottsoffren en viktig del som vi tittar på när vi planerar permissioner.
Ja, det låter ju bra. Vad heter det? Om vi ska bara förtydliga lite. För jag slängde in dig i det här med lufthållspermissionerna lite.
Mm, mm.
Visst är väl det så att de är alltid med vakter?
Japp.
Ja.
De räknas ju knappt som permission därför att de är så pass ofria. Så därför får inte du som brottsoffer heller information om att det kommer att ske en lufthållspermission. För vi ser det som att det är så pass säkert som när personen fortfarande sitter inne. Så därför får inte brottsoffren information om att vi kommer att genomföra en lufthållspermission.
Jag kan väl säga det att jag är ju lite så här full i fan om jag vill testa systemen lite grann jag.
Mm.
Och det är väl inte så förtjust i att mördaren får de här lufthållspermissionerna eller någonting. Det kanske man kan förstå utifrån mitt perspektiv.
Ja.
Men jag förstår ju ert perspektiv också. Men så att jag har ju inte fått reda på de här lufthållspermissionerna ett tag. Och sen så fick jag det. För att kriminalvården gör en bedömning om man ska berätta det.
Mm.
Och så fick jag veta det. Och då kunde inte jag låta bli att skriva ut det på Facebook och överallt och sådär. Och verkligen, kanske bete mig lite surt emot kriminalvården då. Även om jag förstår liksom att de gör ett bra jobb. Och vi måste ju sköta sitt. Men då fick inte han den där lufthållspermissionen den veckan.
Nej.
Men han fick den ju sen då. Så nu får jag inte veta längre om de här lufthållspermissionerna.
Det kan jag förstå. För det blir en hotbild mot klienten och då också faktiskt mot våran personal. Och då skulle vi välja att ställa in den.
Mm. Och det förstår jag också. Det är bara jag som försöker liksom kolla systemet.
Ja.
Och visa för politikerna vad jag tycker.
Ja, ofta tar vi ju de besluten tar man ju väldigt nära in på att permissionen ska genomföras. Och det är just för att det inte ska spridas på något sätt. För att det är säkerhetsrisker runt det här mot både intagen och personal.
Och det förstår jag också. Det tror jag vi förstår allihopa.
Ja.
Även om man vill jävlas med systemet liksom, i den situationen man kan vara ibland. Liksom. Har vi något mer runt permissioner som vi, utifrån ett brottsofferperspektiv? Eller?
Ja, de kommer ju få information. Och det finns ju gånger när man inte har fått information. Och så har man, tänker man nog som brottsoffer. Varför fick jag inte veta att han var ute och gjorde någonting? Då? Och då är det så att kan det vara uppenbarligen obehövligt, så får du heller inte informationen. Du kanske bor i södra Sverige och klienten sitter i norra Sverige och ska åka in till lasarettet och göra en röntgen och vi följer med personal. Då är det ganska sannolikt att vi inte informerar dig, för risken att du är på det där sjukhuset väldigt många mil bort just då, den är ganska liten.
Mm.
Så det handlar ju om varför man får den informationen, är ju för att man själv ska kunna förbereda sig och hålla sig undan. Du hinner heller inte förbereda dig om vi akut åker till sjukhus. Så att man förstår att man tänker att man har rätten, men ibland fick man faktiskt inte veta.
Mm. Ja, ibland så upplever nog många också att de har blivit bortglömda och inte fått den här informationen. Jag vet liksom inte om det är så, eller om det är just det här du pratar om då.
Jag hoppas att det är det jag pratar om. Eller att det kan vara så att man har bytt telefonnummer eller flyttat och vi inte har hunnit fått kontakt innan en ledighet ska genomföras. Och vi ändå bedömer att den här permissionen går att genomföra ändå, fast vi inte är säkra på att brottsoffret har fått informationen.
Mm.
Så vi jagar så gott vi kan, för det är vi skyldiga att göra.
Ja, det låter ju bra.
Och vi vill inte heller ha någon sammanstötning ute på allmän plats. Det blir olyckligt för alla som är inblandade där. Det blir inget bra alls.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sen när det är dags för frigivning.
Ja.
Ja, hur var liksom, har man så här, när får brottsoffren veta? Har man någon?
Du ska få veta 2 gånger. Dels i början av verkställigheten och sen senast 14 dagar innan. Och det handlar ju också om att frigivningsdatum faktiskt kan skjutas upp. Och säga att den personen vi har inne hos oss missköter sig väldigt kraftigt. Då kan man faktiskt förlänga tiden som de ska sitta inne lite grann.
Jaha.
Så det är inte säkert att det där datumet du får veta på din första vecka när du sitter inne av 10-årigt straff, att det faktiskt gäller om det är så att du fortsätter missköta dig. Eller det kan ju vara tidigare brottslighet man också blir dömd för som lägger på tid på straffet man sitter. Så du får veta i början och sen ska du få veta senast 14 dagar.
Men vänta nu, i början, du tänker när
klienten först kommer till oss, då räknar vi ju ut hur länge han ska sitta hos oss.
Ja.
Så meddelas ju han det.
Jag tänker, ja, klart, nu sitter ju mördaren i vårat fall, han sitter ju på livstid, så det är kanske inte så konstigt då, för vi har ju inte fått veta när det skulle bli dags då, såklart.
Han har förmodligen inte fått tidsbestämt straff då.
Men jag har en annan som jag gjorde ett poddavsnitt här i början utav de här poddarna. Den personen hade fått, var det 14 år och har nu suttit 10. Och hon börjar bli väldigt orolig och fundera på liksom, hur blir det här nu då och när kommer han ut? När kan man tänka sig att en sån person får veta när det är dags?
Då tänker jag att det skulle hon visst få veta. Eftersom om hon är brottsoffer.
Ja, hon är det.
Så
det
hon
är
har
mamma
rätt till den här informationen. Den då ska hon få veta senast 14 dagar innan.
Så det är bara 14 dagar?
Senast innan. Aha. Eftersom saker händer under resan och vi prövar den här villkorliga frigivningen i slutet utav straffet. Då tittar man på de misskötsamheter som har funnits under resans gång till exempel. Och ibland så finns det skäl för oss att faktiskt räkna om på datumet för villkorlig frigivning. Men, så senast 14 dagar innan ska du få ett slutgiltigt besked.
Så då ska man då, som egentligen om man tänker av brottsoffer, då ska man ha 14 dagar på sig då och börja liksom sin egen så här ångest. Vad ska jag göra? Ska jag gå till psykolog eller ska jag flytta? Eller, ja.
När man har tidsbestämt så sitter man ju 2/3 av sitt straff. Så någonstans lite mellan tummen och pekfingret kan det nog gå att räkna ut. I alla fall år och månad som man tänker att den här personen kommer att komma ut.
Men
sagt,
hon hade inte klarat av det i alla fall. Men det är ju också för att man bär ju på så mycket ångest. Va? Och det är så jobbigt och så ska man behöva tänka på det här. Och så tror man väl ändå att det ska komma liksom sen något år innan i alla fall. Att om 1 år ska du börja tänka på det här eller någonting, tror hon tänkte.
Så jag tänker att hon också kan höra av sig till huvudkontoret. Eller hon vet ju vart den här personen sitter någonstans. Ja. Och fråga om hon kan få informationen.
Jo, det sa hon och det sa hon i podden också att hon skulle väl kanske kunna göra det då.
Men ja, det tror jag.
Det är väldigt långt ifrån, alltså man tänker ju ändå att brottsoffer skulle få mera naturligt med sån här information. Och i de bästa av världar så hade man väl tänkt att man bad, i alla fall, eftersom jag nu pratar utifrån ett brottsofferperspektiv med dig.
Ja.
Så skulle jag kunna tänka mig att man skulle kunna, så här, 2 år, alltså nu är det beror på, för det är olika, vissa sitter på 1 år och vissa sitter på livstid. Men att man under liksom lång tid innan fick stöd och hjälp liksom med vad behöver du för hjälp när den här personen kommer ut? Om det nu är liksom brott som är begångna mot personer.
Ja.
Det hade jag önskat från samhället, att man jobbade lite mer och erbjöd rehabilitering eller information om allt det här.
För att, ja, informationen är ju upp till oss att stå för det är vi skyldiga att göra. Däremot så finns det då en gränsdragning mellan vad kriminalvården kan och ska göra och vad socialtjänsterna som är huvudman för dig som brottsoffer ska kunna hjälpa och stötta dig med.
Fast de finns ju inte för brottsoffer överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig. De tar ju aldrig något initiativ eller något sånt där. Man kan...
Till att ge dig personligt stöd som anhörig som mår dåligt.
Ja, nej. Det är kanske, man får ju gå till vårdcentralen då, försöka få hjälp. Men jag är otroligt tacksam för den informationen, för den är jättenyttig för brottsoffer.
Och jag tänker, vet om vilken anstalt personen sitter på, så ring gärna, för det är ju saker du har rätt att få reda på. Att vi glömmer, det skulle jag säga, eller jag hoppas verkligen att det är absolut undantagsfall som gör att man missar det. För det står i alla våra system, så fort vi tar upp en bild på den här intagna så ser vi att det finns, att den har då målsägande information. Så det tänker vi på i alla våra beslut, att det ska med. Så till exempel beslut om en permission, att den fattas då i så god tid som möjligt så att målsägaren har chans att få veta om det.
Ja, ni som lyssnar på det här, jag håller med att det är faktiskt, det kanske är svårt och det är jobbigt att ringa till kriminalvården och så. Men jag har gjort det många gånger och jag har alltid blivit väl bemött. Så det är någonting som jag kan rekommendera. För att man tror kanske inte att det är så. Men det måste jag säga, att jag har haft en bra kontakt med kriminalvården. Men jag är också den här envisa som ska ringa och veta allting då. Så att våga göra det.
Ja, våga fråga istället för att fantisera och tänk själv. Och är du brottsoffer så är det ganska mycket du har rätt att få veta. Och då ser ju vi också att det är just du som ringer och vi kan motringa till dig och svara på det vi kan då.
En annan fråga som kan vara intressant är lite det här med riskbedömning.
Ja.
För den görs väl då kanske, som du har ju berättat om att den görs runt permissioner och så, och sen vid frigivning. Vad är en riskbedömning vid frigivning?
Vi börjar ju med riskbedömningen när personen börjar, ja, redan när den blir intagen hos oss. Faktiskt redan på häkte innan den är dömd så måste vi ändå veta lite grann vad det är för person vi har framför oss. Och då gör man, redan då gör man bedömningar, till exempel hur ska bemanningen se ut om den här personen måste åka in på sjukhus. Sen när de kommer till anstalt, då gör vi inför placeringen, som jag sa. Redan då gör vi en riskbedömning kring den här personen som styr vart den här personen får verkställa någonstans. Och det är den som ligger till grunden hela verkställigheten, men man reviderar den. Vi tittar dock på samma saker, alltså kända riskfaktorer. Och det handlar väldigt mycket om historik. Är man dömd flera gånger tidigare? Är man dömd för brott? Hur har tidigare verkställigheter skötts? Har man gett sig på intagna? Har man gett sig på personal till exempel? Eller har man varit en intagen som har skött sitt och följt regler?
Är det inte lite svårt att inte följa reglerna?
Nej, det tycker
jag. För vi tänker ju så här ofta kanske att ja, men det kan inte vara så svårt att sitta på anstalt.
Mm.
Du kan ju inte göra så mycket, tänker man.
Nej, dagarna är ju väldigt inrutade. Men tänk dig att du vet att du ska sitta flera år och du blir placerad på en anstalt du kanske inte hade önskat. Och där ska du bo ihop med en massa människor du aldrig skulle ha valt att umgås med. Och sen sitter vi här och hoppas att du ska hålla sams med dem också. Det händer väldigt lite om man tänker från den aspekten. Det räcker ju att titta på program på tv där de ska bo ihop ett tag. Hur okriminella de än är, så blir det blir bråk.
Mm.
Och så kan det bli hos oss också. Så därför är jag ganska förvånad över hur lite det ändå är. Hur duktiga de ändå är på att faktiskt klara av att hålla sams med varann och med personalen. Vi styr ju hela deras liv.
Mm.
Vilka de får kontakt med när de ska gå och lägga sig, när de ska vakna. Vilken sysselsättning de ska ha och vad de får för mat på bordet. Så det är väldigt, väldigt styrt ju.
Mm.
Så med tanke på det så har vi väldigt få incidenter, vare sig mot varandra eller mot personal. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om bemötande. Att vi faktiskt har ett schysst bemötande människor, och vi ska ha en human kriminalvård också. Men det är också viktigt att se morötterna med att faktiskt sköta sig så bra man kan. Att då kan man kanske få permissioner. Kanske får träffa min flickvän på besök. Jag kanske kan få en utsluss i slutet av mitt straff för att jobba vidare med sånt jag behöver.
Men den här riskbedömningen då när man ska friges, jag tänker liksom kanske de här mer med grova våldsbrotten och kvinnomisshandel och sådana här saker.
Den, jag kan inte säga att den är så relevant inför frigivningen, för vi är ju bara en verkställande myndighet, så vi måste ju släppa ut dem den dagen de släpps ut. För det är ju domen som styr hur länge de ska sitta. Så det är ju under tiden de sitter under vårat tak som vi ska minska risken för återfall i brott och ha ordning och säkerhet på våra enheter så långt det är möjligt. Men den dag han är fri, då är han fri.
Mm. Ja, jag tror det är viktigt att komma ihåg det där.
För att, där upphör våran möjlighet att styra i personens liv.
Mm.
Sen finns det vissa styrningar man kan göra. Sitter du långa straff, då får du ju övervakning också. Efter ditt avtjänade straff. Då ska du ha kontakt med frivården. Och de kan lägga på diverse krav på dig. Det har de rätt att göra. Du ska gå i vissa program. Att du ska träffa din övervakare si och så ofta. Och vad ni ska prata om. Och vad du ska fortsätta jobba med. Och sådär.
Medling med brottsoffer. Är det någonting som ni jobbar med? Eller är det före eller efter? Eller?
Nej, vi har inte medling. Det är också en socialtjänstuppgift. I grund och botten. Det vi har är att det finns brottsoffersamtal. Och då pratar vi om de killar och tjejer som sitter på anstalter där det finns en brottsofferslus. Och i huvudsak då våld i nära relation och sexualbrott. Om vi då kan tycka att det finns en vikt av att offer och brottsoffer och gärningsman eller gärningskvinna får träffas och prata med varandra men under kontrollerade former, då kan vi då ställa för ett sådant samtal. Vi är inte med och styr själva samtalet, men vi sitter med i rummet så att det går schysst till, så ingen far illa under samtalet. Och ofta är det faktiskt brottsoffret som vill det här. Och då kan också den intagne känna att ja, det vore bra att få prata med mitt brottsoffer just i det här fallet. Men då är vi med där så att det inte.
Då måste båda vilja.
Båda måste vilja. Ingen intagen får ta kontakt med någon i hela riket om inte den vill ha kontakt. Du kan inte bli uppringd hemma utav någon som sitter inne om inte du vill det.
Ja, just det. Det är också en sån här fråga som ofta kommer. Liksom, har de tillgång till datorer och internet?
Nej. Ja, datorer men inte till internet.
Mm.
Vi håller på att titta på olika lösningar här för att vi vet ju också att det är en viktig del i frigivningen att man faktiskt begriper hur internet fungerar, men det är svårt för oss av säkerhetsskäl att kunna öppna på det. Vi har ju många intagna som de kanske aldrig har sett en smartphone i hela sitt liv. De vet inte hur man betalar med kort och åker buss idag. Än mindre hur man skulle göra om man surfar på internet.
Mm. Då tänker du på mer livstidsdömda som
har
väldigt långa straff.
De som har suttit väldigt långa straff och tekniken går ju rasande framåt. Och vi är långt efter, kan jag säga. Och göra det på ett säkert sätt är en jättestor utmaning för oss.
Men klass 3 då, den här minsta. Mm. Ja, de kanske har det, eller?
Ja, vi har inga internetdatorer till dem heller som de kan sitta och surfa.
Och så att klass 1, 2 och 3.
Mm.
Men kan du sitta som en livstidsdömd på alla de tre?
Det skulle du ju kunna göra faktiskt. Mm. Då säger jag att du får ditt straff tidsbestämt då, efter tidigast 10 år. Men det går oftast lite längre innan du får veta. Och så sköter du dig och så följer du dina särskilda villkor. De ska ju ange då när du kan få söka permissioner och när du kan få söka nedklassning och när du kan få söka utsluss och sådär. Så tanken är ju att man ska komma öppnare och öppnare innan man kommer ut. Så därför är det viktigt att veta när ska den här ut? När ska den här personen ut då? Det måste ju vara första steget.
Om du inte har fått tidsbestämt straff utan du sitter på livstid, kan du även ändå sitta på de här tre?
Nej,
nej,
det kommer du inte göra.
Då kan du bara sitta på 1:an och 2:an eller?
Jag tror inte ens 2:an faktiskt, jag blir osäker här. Ja. Men nej, då sitter du på våra tyngsta anstalter som man säger. Därför att det skulle ju en rymningsrisk vara ganska övervägande, va? Om jag har en livstidsstraff och inte vet när jag får komma ut.
Mm. Jag tänker det ser ändå rätt säkert ut här. Fast det här är en 2:a.
Ja. Men vi har ju livstidsdömda sitter hos oss. Men de har ju fått tidsbestämda straff. Och de har redan suttit väldigt länge. Och så är de här för att göra olika program för att komma ännu bättre ut.
Mm.
Så är tanken. Vad gör vi för att minska risken för återfall i brott?
Ja.
Ja, det är ett av våra absolut största uppdrag. Dels är det att skydda samhället medan klienten verkställer och att verkställigheten ska flytta på utan nya incidenter och brott, vare sig innanför eller utanför våra murar så att säga, våra staket. Men sen är ju nästa uppdrag, det är ju att man inte ska begå nya brott. Gjort och gjort på något sätt och den här personen har ju, det fattas lite spärrar då helt enkelt. Och varför har man begått brott och vad behöver man för att inte göra om samma eller liknande misstag? Och där ser man stora skillnader på vilken brottstyp man har gjort sig skyldig till också. Lägst återfall i brott har sexualbrott. Och högst har man om det är narkotika inblandat. Så det är väldigt individuellt vad det är man har för svagheter och behov helt enkelt. Och då finns det ungefär ett dussin program idag som är akkrediterade. Det betyder att det är en forskningsnämnd som har gått igenom de här och ändå bedömt att de här har verkan. Än så länge är det frivilligt på kriminalvården. Vi kan inte tvinga någon att gå olika program. Men vi börjar faktiskt titta på om det inte ska vara så att vi ska tvinga dem i alla fall. För det kan ha en viss effekt. Och du vet ju själv, man kan känna motstånd till att göra någonting nytt i början. Och så kanske man provar och så tyckte man att det var inte så tokigt ändå. Så en del har ju en hög tröskel till att be om hjälp eller sätta sig i gruppsamtal om våld till exempel. Det är ju många som skulle ha svårt för att sätta sig i en grupp och prata om hur de har slagit nära anhöriga. Men det är kanske just den hjälpen de behöver.
Det tycker jag låter jättebra, för det är väl det är någonting som jag har funderat mycket på. Varför man inte måste prova i alla fall. Även om man kan förstå den här grejen att man inte väljer själv, så är det svårt att ta åt sig. Men jag hoppas verkligen att ni får igenom det.
Ja, och annars så får vi motivera så hårt vi kan. Och en motivator är just, jobbar du inte med dina problem, då blir det svårt att få permission. Det blir svårt att få en utslussmöjlighet till exempel. Du kan inte få åka på ett behandlingshem sista månaderna om jag har behandling att erbjuda här under mina tak. Och du tackar nej till det. Då får du ingen utsluss med behandling heller. Utan du ska ju göra det som vi kan ge dig under tiden du sitter. Nyttja tiden väl.
Ja. Och sen att ni har tillräckligt då med morötter då, så att man vill gå de här programmen.
Största moroten måste ju vara att man inte vill upprepa sitt beteende.
Och det vill säga, alltså jag vet inte det, men jag skulle gissa att de flesta vill ju inte sitta i fängelse och begå brott. Men man kanske ändå måste gå igenom de här rehabiliteringarna för att förstå det då. Så att det blir ju lite moment 22 där då, förstår jag.
I alla fall för att se sin egen del i det hela och varför jag har tagit de beslut som jag har gjort och hur kunde jag gjort istället. Och om jag hamnar i en liknande situation framöver när jag blir vansinnigt förbannad på någon till exempel. Finns det några bra knep jag kan ta till istället för att explodera och slåss till exempel då. Så det finns bra hjälp att få. Och de som vill, de får den också.
Mm. Jag är jätteglad att jag har fått komma hit och få så mycket information från dig. Det blir ju väldigt mycket olika delar. Och jag tror att det här skulle man behöva ännu mer och tydligare information om. Så det här är en början, tror jag, på att informera lite mer i samhället om hur det fungerar inom kriminalvården. Ja, det känns, jag har lärt mig en hel del. Så jag som trodde att jag kunde en massa har redan lärt mig en hel del. Så jag är jättetacksam för att du hade tid att ta emot mig här.
Ja, det var spännande för mig också. Jag har jobbat i väldigt många år, men jag var ändå tvungen att sitta här och plugga på lite igår kväll. För det är svåra frågor vi pratar om och det är många parametrar och det är en komplex verksamhet vi jobbar i. Så det är inte jättelätt att svara, men jag hoppas att det har varit till någon hjälp. Om inte annat så får man alltid ringa eller mejla om man har fler frågor.
Ja, men nu jättesnällt. Tack så jättemycket, Linda.
Ja, tack själv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.